I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkomna tillbaks till ännu ett superladdat avsnitt av Gentlemanualen. Det här är ännu roligare än vanligt, och då kan man ju fråga sig varför det är det. Det är ju normalt sett så är det ju så kul så att vi vet ju inte vad, du och jag, Andreas.
Nej, lite så. Och den här dagen har jag väntat på sen vårt 100:e avsnitt. För det här blir en liten följetong, kan man ju säga.
Det kan man faktiskt säga. Jag tycker vi gör så här direkt, att vi avslöjar att vi har en gäst. Och
inte vilken gäst som helst.
Nej, så är det faktiskt. Med oss i studion har vi Pontus Fritjof. Välkommen hit.
Tack snälla, men alltså vilken introduktion. Jag känner att jag får press på mig här.
Det ska du verkligen inte känna. Det är vi som ska känna, tror jag.
Underbart. Jag är jätteglad att få vara med. Kul att vara här.
Välkommen hit. Jag tycker att du får presentera dig själv för lyssnarna.
Ja, Pontus Fritjof. Jag är 47 år gammal och restaurangentreprenör, kallar jag mig numera. I grund och botten så är jag kock, och det var så jag började min bana som 16-åring och började då jobba för Erik Lallerstedt. Och därefter så ledsagade Erik mig framåt i mitt yrkessamma liv och skickade mig bland annat till Frankrike och Belgien, men också till Göteborg där jag fick jobba med Leif Mannerström för att lära mig svensk gastronomi från grunden, vilket jag där fick göra. Och efter det så hade jag möjligheten att bli egen entreprenör. 99 startade jag Pontus in the Greenhouse i Gamla stan, i det gröna huset som ägdes av John Stenbeck.
Ah.
Och därefter så har det bara gått ut för, höll jag på att säga, men där, det var där det började i alla fall. Och ambitionen var att göra Sveriges bästa restaurang. Om man är så där jätteung som jag var då, så har man inte så mycket omdöme, så kan man då säga det, att man ska göra Sveriges bästa restaurang. Det blev faktiskt det andra året, så vi blev, wow, Sveriges bästa restaurang i förlagan till White Guide. Den hette då 199 bästa borden.
Okej.
Okay. Och så fick vi en massa andra fina utmärkelser. Och sen dess har väl min väg framåt varit ganska krokig, men jag har ju byggt någonting kring mitt eget namn som handlar om mat, människor, service, med lite glimten i ögat, med kvalitet och med väldigt mycket entreprenörsdriv. Något som jag har fått bland annat av John Stenbeck, men också av Sven Hagströmer som jag jobbade ihop med i ett par år, och vissa andra människor också. Och jag gör saker som jag tycker är roligt, det är det viktigaste. Bland annat så har jag gjort några kokböcker också. Nu senast så släppte vi en husmanskostkokbok här precis innan jul, jag och en nära medarbetare och fin vän till mig, Tor.
Den hade vi ju faktiskt den stora äran att se live när vi åt,
just det,
nyligen.
Just det.
För det var ju så att vi fick ju äran att fira vårt 100:e avsnitt hos dig i Atelier 23, där vi fick något som vi kallar lite slitet för en riktig hållkäften-lunch.
Ja, det kan man verkligen säga.
Som vi ska prata mer om. Det grundar sig ju i att vi hade en liten dröm om att fira det här 100:e avsnittet på ett vis som en av våra, i alla fall innehållsmässigt återkommande personligheter, på ett vis som han hade gjort.
Ett stenbäckskt sätt, kan man säga det?
Exakt. Så vi kontaktade helt enkelt dig och tänkte att du skulle få sätta ihop någonting spännande. Och då blev det ju så 2.0, kan man ju säga. Berätta hur du tänkte med den lunchen. Vi vill ju höra mer om alla dina personer sen som du har arbetat med. Men just kring den här lunchen som vi åt då.
Ja, ni fick ju den här tryffelfärserade vårkycklingen, Jan-Hugo Stenbeck. Och den är ju ett litet mästerverk, får jag säga. Och det är inte så att det är jag som har kommit på hur man gör från början, utan det här är någonting som man har jobbat med framförallt i Frankrike i många år. Men just på små vårkycklingar så är det inte så jättevanligt. Nej. Och rent hantverksmässigt så är det ett unikt arbete. Man får liksom bena ur kycklingen helt och hållet, fast man ska inte skära sönder den, så att det ska se ut som att kycklingen fortfarande är hel när den är klar. Det här är ganska krångligt att göra. Det tar några kycklingar innan man lärt sig hur man ska göra, kan jag säga.
Det var ju faktiskt precis min uppfattning när den kom in på bordet, för att den ser, precis som du säger, ut. Inte det minsta urbenet.
Nej, men precis. Och så man benar ur egentligen varenda ben utom det sista lårbenet som är längst upp. Och sen så gör man en kycklingfärs. Och kyckling är väldigt bra kött att göra färs på. Som man gör som ungefär som en Wallenbergsmet, kan man säga. Fast man drar i tryffel i den också. Sen färserar man kyckling med det här och så bakar man den i ugnen på ganska svag värme tills den är färdig. Men risken är ju då att själva brösten blir torra. Så därför måste man vara lite försiktig. Och sen så efter det så steker man den i ganska mycket smör och lite olja. Så får man en fin gyllenbrun färg. Och
många
så
steg alltså.
Trancherar man upp den. Ja, så att man kan tycka kyckling, hur kan det vara så dyrt? Men vi tar ju när vi säljer den här på Pontus Indier på Arlanda, så tror jag vi tar 5,95 för den här. Det är ganska mycket pengar för en kyckling. Men det är rätt så mycket jobb också med varje rätt.
Och enorma råvaror. Alltså.
Ja, men det är exakt. Det. Jag måste säga att visst, det är mycket för en rätt, absolut. Men jag menar, jämför man det med en vit fisk på en finare krog i Stockholm, så ligger ju de i 500 kronors klassen också.
Ja,
liksom.
Absolut.
Jag tycker verkligen, jag kan bara säga för egen del att det, om ni lyssnare lyssnar nu, så väl investerade 500 någonting.
Ja, det var ju en helt fantastisk upplevelse. Ja. Och då, det här var ju vår andra rätt under den här lunchen. Vi hade ju fått en liten retsticka innan med kaviar och vodka.
Ja, vad trevligt. Fick ni kanske den här toasten med märg också, eller?
Nej, inte märgen.
Nej, ni fick vanlig caviar toast.
Märgen har vi fått höra är det Philip Sörens?
Ja, exakt. Det är många miljardärer som ska namnsätta sina rätter.
Berätta om den märgrätten.
Ja, men det är då en annan gammal vän till huset, som Philip Sörensen. Och han är ju halvdansk, så han hade mig nere i sitt hus i Humlebäck, tror jag det heter, på Strandvägen mellan Köpenhamn och Helsingör. Och där fick jag då uppleva den här första gången. Då ska man, numera så är det så här, man ska använda danskt rågbröd som man rostar lite grann i ugnen, inte smörsteker. Mm. Och sen så bakar man ganska tjocka skivor av oxsmörj, ungefär 1,2-1,3 centimeter, tills den blir alldeles ljummen. Och sen så tar ut märgen och sen så låter den rinna av på hushållspapper, lägger den på det rostade danska rågbrödet och sen toppar du med, på den här tiden var det iransk kaviar. Mm. Sörensen hade de absolut bästa kontakterna som finns på kaviar, för han har faktiskt jobbat i Iran. Och sen så dricker du vodka till. Och den här kombinationen med den här fettman och det här fantastiska kavian som faktiskt inte är speciellt salt, som många tror. Den är ju bättre kvalitet desto mindre salt.
Okej. Okay.
Och men den smakar ju liksom hav på ett helt fantastiskt lyxigt och grymt sätt. Mm. Det funkar så bra ihop, men du måste dricka vodka. Det funkar inte med, tycker inte jag i alla fall, med vin eller champagne eller någonting annat.
Okay.
Iskall vodka.
Det här låter som att vi har någonting ytterligare att uppleva. Du behöver inte ta det som en pik, Pontus, men vi ser att...
Jag ser det som en beställning.
Ja, det är väldigt trevligt. Ja.
Men vi njöt ju verkligen av den här kaviar...
Sibiriska stören. om jag precis. Förstod
ja,
rätt.
Stämmer.
Och det var då Thor som presenterade smörstekta brödet. Men han var tydlig med att egentligen i den bästa av världen så behöver man inte ens smörsteka det för att kavian är så ren och fin i smaken. Så att bara det och vodkan. Eller
ja,
liksom så.
Absolut.
Det var en väldigt bra start kan man ju säga. Mm. Jag är ju så oerhört fascinerad av väldigt mycket i din bransch, men det här med att få en signaturrätt uppkallad efter sig, det finns ju en mystik över det som är fascinerande.
Och hur många restaurangbesök behöver man komma upp i liksom?
Ja, det är inte så många som har fått det faktiskt. Nej, när jag började hos Erik på mitten av slutet av 80-talet precis, då hade han är rätt som heter lax Carl den 16 Gustav. Mm. Det är den första namnsatta rätten som jag kom i kontakt med. Sen så är det då Toast Sven Philip Sörensen som vi pratade om. Och sen så kycklingen där, den döpte vi ju själva till kyckling Jan-Hugo Stenbeck.
Okay. Var det när Jan var vid liv? Eller var
ja, det var det. Var det. Ja. Och den här uppkom alltså på en av hans fantastiska vårmiddagar ute på Valdemarsudde.
Okay.
När Kinnevik eller Invik som det emellanåt hette hade sin bolagsstämma så var det alltid en middag efteråt ute på Valdemarsudde. I galleriet, där man egentligen inte får ha middagar, men Jan vill inte ha middagar där man får ha middagar, utan han vill hitta unika lokaler. Och den här middagen var ju alldeles speciell.
Wow.
Och jag kommer ihåg den som om det vore igår, för det var en otroligt, ytterligare en otroligt krävande middag. Mm. Det var det som var kul att jobba med Jan, att han var så fruktansvärt krävande. Man fick vrida ut och in på sig själv och sina medarbetare och slita sitt hår för att lyckas med de här olika
tankarna. Man verkar ju väldigt medveten om kvalitet och liksom krävande i positiv bemärkelse.
Verkligen, alltså han har utvecklat mig och min organisation enormt just för att vi har fått lära oss att ingenting är omöjligt.
Om man tar den vårmiddagen. Hur började det dialogen mellan dig och honom? Det kanske inte var så mycket dialog, det kanske mest var
Nej, men först och främst så bokas datumet och det gjordes i regel då av någon sekreterare ett halvår förväg, och det var ju då alltid när det var bolagsstämma, och sen så bokade de upp lokalen, och därefter så började själva menyspelet, och om jag inte minns fel så brukar jag föreslå en meny för Jan. Och den inleddes alltid med våra klassiska kanapéer, som är 5 stycken.
De fick vi testa också, ska jag säga.
Ja, de är supergoda. 5 stycken. De är väldigt fina att se på också. Mm. Det är också små konstverk. Och sen så var det alltid 1 eller 2 rätter. Ibland var det en kaviarrätt och ibland var det någon annan. Men kalla fina förrätter, och sen så var det en huvudrätt och sen så var det en dessert. Och det här gjordes då ute på Valdemarsudde där det inte finns något kök, vill jag tillägga.
Så
det var också en extra dimension. Och Jan ville ju inte att någon gäst skulle märka att det inte fanns ett kök, utan det var bara att lösa problemet. Så man fick hyra dieselverk och man fick hyra ugnar och spisar och bygga upp temporära kök och alla möjliga saker. Och sen extremt hög nivå på drycken. Det var helt sanslöst faktiskt.
Om man hoppar till drycken nu. Jag känner att jag har läst så mycket som det går att komma över. Tror jag. Men jag kan ju såklart ha... Var det dödschampanj?
Nej. Det var det inte.
Nej, det var det alltså inte.
Nej, i nästan alla år som jag var med och gjorde det här så var det kryg. Mm. Och då var det Grand Cuvée som var till drinken.
Mm.
Och sen så var det väldigt ofta rosa, alltså rosékryg till desserten.
Ja, intressant.
Och det var lite Jans signum att servera roséchampagne till dessert. Inga dessertviner, utan...
Spännande.
Och så var det vit bourgogne. Ofta en producent som heter Etienne Saucé som gör väldigt fina vita bourgogner. Bland de bästa.
Mm.
Och just den här middagen så drack de faktiskt Romani Contis vin som heter Romane Som Vivant.
Ja, det är ju 1986. Inte helt värdelöst heller.
Inte helt värdelöst. Och det är ganska flott att bjuda så många på den här typen av vin.
Jag tänkte precis det. Det är liksom en livs... Alltså det är kanske once in a lifetime upplevelse att ens liksom testa ett glas
faktiskt.
Av det.
Ja, exakt. Det var spännande att kunna servera.
Men det här var då en bolagsstämma mer eller mindre?
Ja, precis. Bolagsstämma middag efteråt.
Då var du ju, kan jag tänka mig, i alla fall på pappret hyfsat corporate. Men om man då var i ditt greenhouse istället?
Ja.
Om man var några vänner?
Mm.
Vad åt man då för någonting?
Ja, alltså det var väldigt olika. Det som var kul med Jan var att han gillade den menyn som jag gjorde. Ibland hade han lite egna önskemål och så vidare, men det var oftast lunchtid och då ville han faktiskt alltid äta hälsosamt. Han var väldigt mån om att liksom äta sallader, grillat kött, grillad fisk, inga feta såser.
Lite balans i livet då? Alltså,
ja, absolut. Jag känner faktiskt inte riktigt igen den bilden som gavs av honom sen att han åt ihjäl sig. Visst, han var ju väldigt, väldigt stor, men det finns många anledningar till det säkert. Jag upplever i alla fall att under den tiden jag hade förmånen att känna honom så fick jag laga väldigt mycket bra mat, om man säger så också. Sen när det var det kalas, men det gäller ju för de flesta.
Absolut. Mm. Om man tänker från att du kom in i branschen, du nämnde Frankrike, alltså kulinarisk skola. Ja, så är det det franska köket, eller hur skulle du liksom definiera, vad är din liksom största passion rent matmässigt?
Ja, nu är jag ju så pass gammal att jag tycker ju att det som någonstans går hem hos mig, det är svensk husmanskost, det är fantastiska råvaror, tillagade med kärlek, nästan oavsett varifrån de kommer. Och jag gillar ganska enkel mat. Alltså jag kan tycka att en ugnsbakad piggvar med brynt smör, pepparrot, god potatis och ett gott glas vitt vin. Wow. Det går nästan inte att slå.
Nej, jag är vi håller väldigt med.
Det behöver inte vara krångligare än så. Sen är det jättespännande ibland att gå på restauranger och få nya upplevelser. Men helt ärligt så är det inte så jätteofta man får en ny upplevelse. Åtminstone inte någon som är bra, tycker inte jag.
Vad är er matsmak och syn på mat och dryck? Funkade den, så att säga? Hade ni ungefär, förstod ni varandra?
Du tänker på Jan? Uh-huh. Ja, men matmässigt så var vi väldigt överens och det var faktiskt väldigt kul att jag kunde liksom trigga honom med nya idéer och sådär som han tyckte var häftigt. Mm. Han fattade att jag var liksom skapligt vass då på den tiden, och däremot dryckesdelen, jag var inte alls så pass kunnig på vin som han var. Nu har jag lärt mig mer sedan dess, men de här vinerna som dracks på den tiden, de var inte jag tillräckligt insatt i. Men då hade jag ju sommelier och Mario som jobbade nära mig som var väldigt duktig och hjälpte till på många av de här sätten. Men om jag tittar på vad jag tycker om vin idag, så har vi ju precis samma smak. Tyvärr så var hans plånbok väsentligt större, så att han kunde dricka de här grejerna oftare än mig. Men jag älskar också vit bourgogne, bra champagne och liksom röda bourgogner och så vidare.
Inte det?
Nej, men det är en härlig smak. En dyr men bra smak. Och helt ärligt så dricker jag ju hellre vatten 5 dagar i veckan och ett bra vin på lördagen än att dricka halvblaska viner hela veckan.
Det tycker jag är en devis som fler borde ta till sig. Alltså, man gör såklart som man vill, men att liksom, det är som med kläder eller med allting.
Absolut.
Satsa på kvalitet.
Precis, satsa på kvalitet och köp färre men bättre.
Ja, men det blir också en större njutning när man väl dricker någonting. Så man har den här piggvaran och ett bra sällskap och sen så öppnar man upp en riktigt bra flaska vit bourgogne eller en bättre chablis, så är det ju fantastiskt tillsammans. Och då vill jag inte ha liksom någon
Sauvignon
Blanc från Afrika eller nej, men det är inte min grej i alla fall. Nej, utan då hoppar jag faktiskt hellre över. Så lite finkräsen sådär på.
Men det är väl ett jättebra tips överlag, att liksom spara krutet till någonting riktigt bra och njut av det. Ja, vi har ju pratat mycket om det, du och jag, Pelle, om det här med, om man kan man säga fine dining eller om man säger mer liksom molekylär matlagning i jämförelse med klassisk liksom husman eller franskt. Mm. Och vi är nog bägge två ganska eniga om att vi föredrar den klassiska, lite enklare maten, precis som du beskriver. Mm. Mm. Även om det kan vara superintressant och testa nya presentationer och upplägg, så jag gillar ju framförallt enkelheten i samt. Alltså det gör allting så mycket lättare att ha liksom en social middag. Mm. För när man sitter på middagar där det är liksom 13 rätter med fermenterad svartkål och det är liksom
personalen ska prata 45 exakt. Sekunder om varje rätt också.
Exakt.
Eller 45 minuter.
Ja, precis. Ja, det är kanske mer vanligt för. Ja.
Hela samtalet försvinner ju var liksom tredje minut, och det älskar man ju när man kommer till en riktigt bra krog med enkla klassiska rätter.
Där maten får tala.
Exakt. Ja. Och där råvarorna talar om inte annat.
Hur skulle du, du nämnde franskt och svenskt. Mm. Hur skulle, eller hur beskriver du din nivå av matlagning och det dina kollegor gör? Som gäst så vet man det, men jag har själv svårt att sätta fingret på vad det är.
Alltså vi gör så otroligt många olika saker idag. Vi gör ju allt ifrån kaféer till lunchrestauranger till lounger till fin restaurang på Arlanda till festvåning. Så att det beror lite på var vi är någonstans. Sen gör vi också hållbar mat. Vi tekniska på Djurgården till exempel jobbar ju 100% hållbart, kravmärkt och så vidare. Så att det beror lite på var det är. Men så jag kan inte riktigt svara på det för hela gruppen om man säger så.
Men om man talar in the air,
ja,
som för mig idag, nu kan jag ha upplevt dina varumärken för lite, men för mig så är det mest du.
Ja, men absolut.
Idag, så som jag känner. Och det är ju, för er som inte känner till det, så är det alltså Pontus in the air som är en fantastisk restaurang på Arlanda.
Arlandas räddning skulle man kunna säga.
Verkligen.
Jag har faktiskt fått den benämningen några gånger.
Det förstår jag, för vi pratade ju om det så sent som bara för några avsnitt, att det är ju faktiskt förvånande att det inte har funnits den nivån tidigare i form av restaurang på en flygplats i Sverige.
Ja, men jag håller med. Jag tycker att det är synd. Det var lite så det faktiskt uppkom från början med just Arlanda. Att jag identifierade själv att det är en ganska tråkig flygplats. Och den blir inte rolig av att det inte finns någonstans att äta och dricka vettigt. Nej. Och lyckades jag få tag i en kille på Swedavia som hette Niklas Sundberg, som faktiskt fick upp ögonen för oss också och tyckte att det här skulle kunna bli bra. Han vågade satsa på oss. Och med facit i hand så gjorde han ju rätt. Nu har det väldigt, väldigt bra, men det var tufft i början.
Kan tänka mig att läget är både en lite av en svaghet men även en styrka, att ligga lite dolt men kanske inte med bästa flödet av...
Nej, precis så är det. Det är både våran styrka och våran svaghet.
Det ligger då en våning upp
Men som besökare är det ju en extrem styrka, för det är ju det bästa som finns. Absolut. Så att komma bort lite från...
Ja, det är ju som VIP-loungernas VIP-lounge.
Ja, precis. Ja,
och särskilt med tanke på hur katastrofal till exempel så här Priority Pass-loungen på Arlanda. Ja. Alltså det är ju liksom en torr fralla i bästa fall.
Och en örfil.
Ja, och någon sån här liksom tappkransvin. Och jag menar, det är väl lite vad man betalar för också kanske. Men att, som vi sa också, att få någon att ens åka till Arlanda 45 minuter tidigare än man behöver. Mm. Det är väl ett betyg i sig. Att, det är väl det finaste betyg man kan få nästan. Att det är värt att liksom...
Det finaste betyget jag har fått är faktiskt en av Sveriges lite flottare finansfamiljer som reser via Arlanda ofta. De sa så här: numera bokar vi våra flygbiljetter efter att vi ska kunna äta lunch eller middag hos dig innan vi åker. Så det är väldigt flight efter det. Och det, alltså jag blev så jäkla rörd när de sa det. Mm. För det är ju så, du kan inte få ett finare betyg.
Nej, det är ju fantastiskt.
Och här är ju människor som liksom äter vardagligdags på Fransén och alla härliga Stockholmskrogar som ändå liksom väljer att de vill sitta ner och äta en bra lunch eller middag, dricka gott vin innan de flyger iväg någonstans var man ska. Det tycker
underbart.
Jag är
kul.
Vi rekommenderar ju givetvis ett besök minst en gång varje gång man flyger från Arlanda.
Ja, absolut. Oavsett om det är något enklare, alltså om det är på morgonen att liksom ta någonting från frukostmenyn eller att sätta sig, som du säger, käka en middag. Liksom. Det är ju fantastiskt, bägge delarna.
Du lanserade en ny räksmörgås idag.
Ja, stämmer.
Hur uppfinner man hjulet med en räksmörgås?
Jag kanske har gjort det lite större än vad det egentligen är. Vi har uppdaterat den befintliga räksmörgåsen, och det som är unikt med vår räksmörgås är att vi naturligtvis väljer bästa kvalitet på räkor, men vi gör en egen majonnäs som vi naturligtvis handslår då, och den gör vi på rökt olja som vi röker själva. Och det gör att man får en fantastisk smak på majonnäsen med den här rökigheten. Passar väldigt bra med skaldjur, passar väldigt gott på brödet med lite sallad, hackat ägg. Och sen så toppar vi den här med forellrom, en pikant gurksallad och senapsfrön.
Okej.
Och det här blir både vackert och väldigt gott tillsammans.
Om jag minns rätt så är det ett danskt rågbröd som du har.
Just det,
har.
Precis.
Och det är ju fantastiskt.
Väldigt gott. Och sen är det då lite sallad på, för då dels vill man ha en liten, ett litet mellanrum mellan brödet och räkorna. Och sen så får man lite gott krisp och så blir det vackert. Så Jag gillar räkmacka, jag tycker det är underskattat.
Jag är ju från Göteborg ursprungligen, så du förstår ju säkert hur jag känner för
det. Ja, det förstår jag verkligen.
Det är ju paradrätten nummer ett.
Ja, liksom. Men verkligen.
Var äter du, om du inte äter din räksmörgås hos dig själv, var äter du den då i Sverige? För det här är ju en barometer. Det är lite som, ja, men det tycker jag faktiskt. Det är ju som en toastkagen eller ja, som andra klassiker. Det blir en barometer om den finns på menyn. Var äter du räksmörgås?
Alltså, jag ska vara helt ärlig, så äter jag faktiskt inte räksmörgås någon annanstans än hos mig själv. Jag har provat den på några andra ställen. Jag tycker faktiskt i regel att de är ganska tråkiga. Mm. Så att jag undviker det. Mm. Däremot kan jag göra hemma ibland. Tycker jag jättegott att göra en räkmacka, en lördag lunch eller någonting sånt där. Jag gillar ju hela smörrebrödstanken, den älskar den.
Den gillar vi.
Ja, så att jobba med liksom smörgåsar i olika matigare sammanhang tycker jag är supertrevligt. Och räksmörgåsen är ju... Ja, den är helt fantastisk.
Det leder mig lite in faktiskt på det här du säger laga hemma. Är det något så här tips som du skulle säga till lyssnare eller till oss när man kanske inte har liksom förutsättningarna som man har i ett restaurangkök eller sådär, allt ifrån råvaror till enkla tekniker. Är det någonting du tänker på som jag tror många gör fel? Eller?
Ja, det vanligaste felet folk gör är att de gör det för krångligt för sig.
Okay.
Man ska tänka, hur får jag bästa möjliga resultat med minsta möjliga risk? Nej, men lite så är det faktiskt.
Det älskar jag att höra.
Ja, jag håller verkligen med.
Nej, men alltså ibland är man hemma hos folk och de sliter livet ur sig, stressar och svettas och liksom resultatet blir halvdant, de kan inte sitta ner och äta.
Kan det vara så att de har lite prestationsångest när de ska servera dig?
Ja, förstår du? Jo, jag förstår precis hur du menar, men jag tror inte att det handlar just om att det är jag som kommer, men Jag tänker så också, för att även jag vill ju vara med när jag bjuder hem gäster, så att jag tycker också att det är trevligt att sitta med. Så att då tänker jag, hur mycket kan jag, eller vilka meny ska jag göra där jag kan förbereda så mycket som möjligt med så bra kvalitet som möjligt och så få saker som kan gå fel som möjligt.
Perfekt.
Ja, men det är inte svårare än så.
Nej, men jag känner verkligen igen mig i det här själv, för ju finare tillfället är, om man säger högtidligare det, om det är nyår eller om det är någon födelsedagsfest eller liknande och man ska laga mat, så tenderar ju både jag och min fru att genom åren försöka överdriva något enormt. Att det är liksom, och jag kan väl bara säga så här, det har ju inte blivit bättre ju mer komplicerat man har försökt göra det.
Nej, det brukar inte bli det tyvärr.
Nej.
Men det här är ju någonting som är i mitt tycke typiskt svenskt. Vi lever i Sverige där det är anses fortfarande lite fult att ta hjälp. Sen är det här förstås en fråga om pengar. Men där vet jag att där är du, jag tror mig veta i alla fall, är att du med din verksamhet är bland de absolut största på att hjälpa de som vill unna sig och sin familj, eller kanske i alla fall när man har gäster, att fokusera på gästen och upplevelsen. Och där kommer du och din personal in och stöttar och helt enkelt fixar biffen, bokstavligt och bildligt.
Ja, precis, exakt. Nej, men vi 2001 så startade vi en cateringfirma. Det är faktiskt lite grann med ursprungstankar från Jan Stenbeck. Han lärde oss väldigt, väldigt mycket just kring catering. Och med mottot då att ingenting är omöjligt och att ingen catering är för stor och ingen är för liten, så startade vi vår cateringfirma nere i källaren på Österlånggatan 17 då, 2001. Och den lever vidare än idag. Och idag gör vi väldigt mycket stora event. Vi gör mycket racer-event åt Porsche till exempel. Men vi gör också väldigt exklusiva middagar, hemmamiddagar för allt ifrån liksom två personer. Vi har faktiskt gjort för en person också. Men upp till hur många man än vill då, såklart. Och det är ju jätteroligt.
Hur stor är genomsnitts liksom, storleken på en catering, skulle du säga? Är det liksom 150 eller är det 15?
Alltså det,
eller
det är det som också är kul med catering, att det finns inte två likadana beställningar. Ja, du kan ju få en kundkväll för en bank liksom. De kör tre likadana kvällar, ja, men då är det likadant, men annars så får du aldrig likadana beställningar. Det är det som är roligt, och väldigt många av de här kunderna vill inte bjuda på samma middag som familjen Silverstolpe hade förra helgen, utan här får man liksom hitta på en ny meny.
Kreativt
och det är jätteroligt och väldigt krävande, men fantastiskt kul.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Förstår om du inte vill nämna några namn, men har du några såna här spännande liksom anekdoter kring just catering? Alltså du nämnde för en person någon gång att liksom det, ja, vi har ju diskuterat att det har även varit involverat i privatflyg. Har ni
absolut
servat?
Det har vi gjort många gånger.
Finns en del spännande liksom upplägg, om man säger så.
Verkligen, ja, men det har varit en jätterolig resa så här långt, och det har verkligen varit högt och lågt, och precis som du nämner, jag kan inte nämna några namn.
Nej,
men vi har varit, vi har gjort housewarming i Paris för en person som har viss koppling till Sverige, som köpte sig ett townhouse i Paris och invigde det och ville att vi skulle göra maten. Så då caterade vi det. Vi har gjort catering även i Bryssel. Vi har gjort i Luxemburg för Jan flera gånger. Vi har gjort hans kräftskivor.
Den tänkte vi fråga lite om faktiskt.
Den återkommer ni till. Ja. Vi har varit i USA, vi har varit i England, vi har varit i Polen.
När vi pratade senast var du på väg till Doha.
Ja, precis. Exakt.
Kul.
Och där ska vi också göra en jättespännande middag här i mitten av mars.
Du är ju, som du faktiskt startade med och presenterade som, mer än en kock. Men jobbar du någonting i köket fortfarande? Alltså...
Vad skönt att du la till det sista där. Du sa, jobbar du någonting? Tänkte jag. Ja, jo. Nej, även...
När du inte ligger på stranden i Doha,
ja, exakt. Nej, men jag jobbar ganska mycket. Men jag har för ett antal år sedan valt en annan väg än några av mina kollegor. Jag tycker att entreprenörskapet, utveckla mig själv och utveckla mina verksamheter, ta kundupplevelsen till en ny nivå, det tycker jag är sjukt spännande. Sen lagar jag jättegärna mat hemma med min familj eller när tillfälle ges. Och jag är ju absolut inte främmande för att hjälpa mina kockar i köket om det behövs. Men min organisation bygger på, vårt arbetssätt bygger på att jag kan fokusera på vad som händer om 1, 3 och 5 år. Inte vad som händer varje dag.
Precis.
Utan jag vill hitta personal som jobbar under mig, som tar hand om allt det dagliga. Så varje gång jag behöver gå tillbaka till att göra någonting med daglig drift, så tar jag fokuset från det jag ska hålla på med. Så ser jag det. Och det handlar inte om att inte jag vill vara kock, för jag älskar att laga mat och älskar mat mer än någonting annat. Och det är liksom, mitt hjärta är jag kock. Och det kanske blir så en dag om 15-20 år att man har ett litet ställe nere i södra Frankrike och står och lagar mat på själv och så vidare. Men då gör man det för att det är kul.
Då bokar jag ett bord redan nu.
Ja, men jag låser en tvåa till dig.
Perfekt.
Känns som att du har väldigt bra personal som täcker upp för dig när du bygger bolag. Vi fick ju äran att träffa Tor som verkar vara lite av en av dina högerhänder, kan jag tänka mig.
Absolut.
Som verkar brinna för just köket och råvarorna och det som direkt hamnar på tallriken.
Ja, det var ju otroligt roligt att diskutera just hantverk inom mat, precis som vi pratar om hantverk inom kläder och klockor.
Precis.
Det finns väldigt många gemensamma nämnare och det
verkligen.
Märktes verkligen att det var en passionerad
Tor är unik för att säga. Han är faktiskt inte så gammal. Många tror att han är betydligt äldre än han är. Han är bara precis fyllda 30 och är ju en unik begåvning i mathantverk och
verkligen.
Faktiskt smaksättning. Alltså det är få som kan sätta smaker på det sättet som han gör. Förutom det så har han ett spännande intellekt och han har en helt galen humor och är helt underbar, så det är därför vi gjorde en kokbok ihop också. Men för svar på frågan är bra medarbetare, det är A och
O. Du har ju minst en sommelier, vet jag.
Ja. Absolut, jag har faktiskt flera. Bara på Arlanda är de tre.
Oj, wow.
Men Mario, min högra hand, är ansvarig totalt över all drycken. Men det är jätteviktigt. Jag har otroligt bra människor runt omkring mig och det har jag lärt mig tidigt att det kommer aldrig gå annars.
Hur bollar man, det här har jag tyckt var intressant just med sommelier och krögare eller restaurangägare. Mm. Hur bollar man den diskussionen? För han är ju såklart extremt initierad i vin.
Ja.
Men du är extremt initierad i mat och hur kommer man överens?
Ja, men Mario och jag, vi har på ett sätt växt ihop. Den 4 april i år har vi jobbat 20 år tillsammans.
Wow.
Ja, det är spännande. Och jag har väl blivit väldigt, väldigt mycket bättre på vin och han har blivit väldigt, väldigt mycket bättre på mat. Och vi har dessutom samma värderingar på mat och vin. Om vi skulle få prova 10 rätter och 10 viner så hade vi prickat exakt samma som vi tycker är bra.
Det är ju det är, väldigt bra förutsättning.
Det är så samstämmiga. Det som är liksom unikt med Mario är att han kan också hitta viner. Om han går på en restaurang kan han hitta viner som är sjukt bra, som inte är så dyra. Jag kan också hitta viner som är sjukt bra, men de är i regel alltid dyra.
Jag fattar. Det är och en bra
den egenskapen, därför så sparar jag alltid pengar. Om jag köper hans flygbiljett så kommer jag ändå spara pengar på att ta honom med mig. Nästan så är det på den nivån. Men vi kompletterar varandra väldigt bra där. Mm. Sen är ju Marios roll 100% på golvet. Han har ingen administration överhuvudtaget, men som inne tvärtom. Men även där kompletterar vi varandra väldigt bra. För han är otroligt värdefull bland alla gäster och känner igen folk sedan 20 år tillbaka. Så kan de både med namn och så vidare.
Otroligt.
Så det är en jättefin egenskap som jag värderar jättehögt.
Nu pratar vi mat och dryck, vilket vi älskar här i Gentlemanualen. Men vi har ju även en stomme och en bas inom kläder och accessoarer. Ja. Och hur man gör intryck med det man har på kroppen. Hur ser du på kläder på restaurang? Vi, eller jag kan i alla fall säga jag, har ju en väldigt tydlig åsikt kring hur, eller att man faktiskt kan klä sig väldigt, väldigt fel på restaurang. Hur ser du på det ämnet?
Man kan säga så här, det är lättare att klä sig fel än rätt, verkar det som. Och jag har ju själv drivit då restauranger i 21 år, så att jag vet precis vilka utmaningar det är. Till exempel att två personal ser aldrig likadana ut. Kläder som till exempel ingår i en kollektion kanske utgår efter 12 månader och då går det inte att komplettera. Så vi har jobbat med samarbeten, vi har jobbat med Acne, Filippa K, Arket lite grann. Vi har jobbat med faktiskt Lars Wallin till och med.
Okay.
Som fick skräddarsy en linje till oss som vi tyckte var helt fantastiskt. Det var ju urflotta kläder. Men liksom tredje dagen så trillade armarna av, fickorna trillade av, alla knapparna trillade av och så vidare.
Det ska arbetas i också.
Ja, precis. Det är så mycket utmaningar. Och jag kan bli tokig på min egen personal ibland när skjortan är fläckig eller för stor i halsen eller flugan sitter fel eller vad det nu handlar om.
Hur hanterar du en sån feedback?
Ja, om man ser till hur all personal ser ut idag så är inte tillräckligt bra, det är väl bra svar, men vi försöker att sätta guidelines. Så om man tittar på Arlanda så utgår vi från liksom franska klassiska svarta byxor, vit skjorta, fluga eller väst, fluga och väst, och sen så har hovmästarna i regel kavaj. Och Mario får klä sig som han vill, för han här är bokstavligen en stilikon. Oavsett vad man tycker om hans stil så är han det, så att han får klä sig som han vill.
Köper jag. Ja. Men det här tycker jag är intressant, för det finns ju såklart det vi har pratat om nu, alltså hur personalen går klädd. Men sen har vi ju även besökarna, och du med din gedigna erfarenhet i som krögare. Och... Ja.
Jag ska tillägga det, att det var faktiskt gästen jag tänkte på, men det var intressant att det var du automatiskt att du... tänkte personalen.
Jag tänkte gästen. Personal.
Ja, men det är ju en ännu intressantare fråga.
För jag tänkte just helt enkelt när man går och ska njuta av dina miljöer.
Och hur det har förändrats under dina år, alltså hur genomsnittlig
besöksen ser ut.
Jättebra fråga. Jag kan tycka så här att för mig, när jag går på en fin restaurang, om vi pratar liksom lite schysstare ställen som jag oftast kanske går på utomlands eller en gång om året går jag på Fransén här i stan för jag älskar det och några andra ställen, då klär jag alltid upp mig. Då har jag kostym, jag har i regel slips, vilket jag väldigt sällan annars har. Manschettknappar och liksom hela snygga skor och så vidare. För att jag vill visa en respekt för restaurangen, deras personal och hela faktiskt grejen av att gå på en sån restaurang och lägga de pengarna. Mm. Så för mig så sätter man sig en sinnesstämning när man går på den typen av verksamhet.
Kunde inte hålla med mer.
Det här älskar ju jag och jag kan nog säga vi och höra just ordet respekt. För jag kan tänka mig att inte minst på Arlanda så är det många som kanske kommer och saknar det begreppet i sitt i sin ordlista.
Ja, och jag kan på ett sätt förstå det just på Arlanda. För ska du sätta dig och åka till Australien och inte åka business och så vidare. Jag flyger inte heller i kostym. Det gör jag inte så ofta. Om jag ska på ett affärsmöte i Köpenhamn, ja men då kan jag på mig en kostym. Men
kostym är inte nyckeln till allt om jag får...
Nej, men det håller jag med om.
Man kan visa respekt på andra sätt.
Det håller jag med
om. Även om jag förstår att du vill försvara dina gäster.
Absolut, men jag kan ju bli irriterad om jag är på en finare restaurang någonstans i London eller i Paris eller var det nu är. Och det kommer in folk som verkligen inte kan klä sig, som har jeans som sitter dåligt, sandaler och liksom en t-shirt. Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har, för det är inte det handlar om.
Det är respekten.
Jag tänkte precis säga det. Det är det som jag tycker är den största problematiken, att det har gått från att visa vördnad och respekt för institutionen eller för sinnesstämningen till att bara på något sätt köpa sig rätt att se ut hur fan man vill på grund av att man har råd att gå dit. För ta Fransén till exempel, det är klart att det finns jättemycket folk som har råd att gå på Fransén som inte går i kostym, men det är också det som skiljer agnarna från vetet i form av respekt.
Ja, men för mig är det viktigt.
Det tycker jag också.
Och när jag började i den här branschen så hörde jag att Bill Gates hade varit på Edsbacka som då hade 2 stjärnor och han fick inte komma in för att han hade jeans på sig. Då kan jag tycka att man har tagit det för långt från restaurangens sida.
Mm. Visste de vem han var? Vet du det?
Självklart så visste de inte vem han var då. Nu kommer ni säkert bli nerringda att den här historien stämmer inte, säger de. Men det här är i alla fall...
Vi bestämmer att den stämmer.
Det är perfekt. Nej, men det kan jag tycka kanske att man tar lite för långt. Men däremot så tycker jag det är rätt så häftigt när man går på vissa ställen i London så där att du får låna en slips om du inte har en slips med dig eller på dig. Alltså det är någonstans där att man ska vara elegant och fin och visa respekt när man går på den här typen av etablissemang. Jag tycker det är fantastiskt.
Vi hade ju en tidigare kollega som heter Claes Julin som berättade när han var på resande fot, jag vet inte om det var Milano eller London, men där hans då bagage hade kommit på villovägar. Och klev in då på en av de bättre restaurangerna i stan.
Kan jag tillägga att han vet hur man klär sig.
Det kan man lugnt säga. Alltså, och han hade ju packat liksom 14 kostymer för att han just skulle till de här ställena. Så det var verkligen inte hans fel det här. Men bagaget dyker inte upp. Han måste gå på den här middagen i alla fall. Mm. Och om jag minns rätt så det var så otroligt snyggt skött av restaurangen. Mm. För då kom en kypare fram och sa: "Sir, wouldn't you feel more comfortable in a jacket?" Och helt enkelt lät honom låna en kavaj. Den kanske inte satt så bra, men det var inte så här, du är inte välkommen, utan skulle du inte känna dig mer bekväm?
Ja.
Och det liksom...
Var det inte lite samma princip på Operakällan bara några år sedan?
Jo, absolut. Och jag gillar det.
Ja, jag med.
Ja.
Sen kanske det är svårt att driva kommersiell restaurang på det sättet idag, för att det exkluderar. Jag försvarar inte, men jag känner att det kanske är svårt att göra det idag.
Men jag tänker inte så mycket ur restaurangens perspektiv. Jag tänker mer ur kundens perspektiv. Varför vill man se ut som en slafs?
Jag håller med.
En fin restaurang.
Jag håller med. Och titta bara på de här bilderna från stjärnkrogar ganska många år tillbaka. Det var ju så vackra miljöer. Alltså alla gäster ser ut som en miljon. Liksom.
Ja, visst.
Och på något sätt så jag kan ju bli ganska deppig om jag då har tagit på mig min kostym och gått in i den här sinnesstämningen, och så sätter jag mig och så bordet bredvid sitter det liksom, som också Claes berättade, att Harvey Weinstein sitter i New York, det här var innan MeToo-rörelsen, i just flip-flop och en solkig t-shirt och dricker ett rödvin för 35 000 spänn.
Men han var väl typexemplet på Because I Can.
Ja, exakt.
Och, vilket är ett svinbeteende som ja, han ju hade en röd tråd i mycket. Men...
Exakt, men det är liksom definitionen av...
Han var konsekvent i alla fall.
Ja, men det är också, det får man vilja.
Verkligen. Nej, men det är... Ja, respekt för sin omgivning och institutionen.
Ja, det är, jag står bakom det till 100%.
Vi kommer ju inte, Pontus, vi kommer ju inte släppa Stenbeck här.
Nej.
Det är ju så att du nämnde Luxemburg.
Ja.
Reste du mycket med Jan under era år?
Jag reste aldrig med honom, men däremot reste jag ju till honom ett par tillfällen då, framförallt nere i Luxemburg. Sen så gjorde vi även några, vi hjälpte honom några gånger med en kock till Bahamas, där han hade en av sina båtar.
Okay.
Så ville han ofta åka ut på havet där några veckor, och då frågade han om jag kunde hjälpa honom med en kock. Så då skickade jag över personal.
Skönt att bara skicka över likt en tårta.
Ja, faktiskt. Nej, men det var häftigt. Men jag reste ner till Luxemburg de gångerna vi var utanför Sveriges gränser och gjorde middagar från dem. Sen så har vi gjort otroligt mycket i Sverige på alla möjliga håll.
Det finns ju många myter och historier. Vi tänker, vi ser om du har några svar. Du kanske har svar som du... Vi får se. Ja. Om vi börjar med, du nämnde ju tårtan här nu, Andreas.
Ja, den hade inte med er att göra från början, va? Eller,
alltså, nej.
Den...
Berätta, hur...
Ja, men tårthistorien, den har jag aldrig varit inblandad i. Nej. Utan det var en av hans, om jag inte minns fel, mediedirektörer som fick order att ta med sig en kolapaj till New York. Ja, och det här har jag hört att det stämmer. Sen så vet jag inte liksom om alla turer stämmer, men han upplevde en viss förnedring över att ha fått den instruktionen.
Kanske det är naturligt.
Man kan förstå.
Ja, fast det beror väl också på hur man framför det där. Ja, liksom,
men jag tänker att hans kompetens kanske låg i mer än speditör
absolut.
Av
kolapaj. Absolut, men när jag jobbade i Paris då ville jag att folk skulle ta med sig Kalles kaviar och sådana grejer till mig. Så att det var inte något nedlåtande i det. Så att jag vet inte hur illa det där var. Men det är en bra story, det ska man ju aldrig...
Kaviarmoset.
Ja, precis. För den har ju gått och blivit liksom nästan mytomspunnen i sig. Men vi hade lite svårt att utröna om det här har gjorts på någon av era restauranger eller om det här var någon
privat... Ja, det är en jaktresa. Vi vill höra.
Precis.
Vi har aldrig gjort kaviarmoset. Okay. Inte en annan gång.
Okej.
Okay. Det är inte du som ligger bakom kaviarmoset?
Inte bakom den.
Och det kommer inte ske i framtiden heller?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Kan det vara en fyllrätt? Det här mellan, för det, Leif G.W. Persson har ju varit, han har ju pratat en del om kaviarmoset och hur man då...
Sängliggande tre dagar efter.
Ja, men Leif är ju en fantastisk person som jag verkligen beundrar på alla sätt, och han älskar ju också mat.
Mm.
Och jag vet att han och Jan tyckte mycket väl om varandra och umgicks en hel del, och det är mycket möjligt att de har i någon jaktstuga eller något liknande ätit det här. Men under den tiden som jag lagade mat till Stenbeck då, fram till 2002 när han gick bort, så har jag aldrig gjort kaviarmos till honom.
När vi sågs ju på Arlanda faktiskt av en slump, vi tre.
Ja,
och då skulle vi till Köpenhamn.
Just det.
Och där skulle vi träffa en man som faktiskt hade återskapat, både med sina vänner då, så hade han jagat.
Mm.
Och sen så hade det gänget då rundat av kvällen med det här kaviarmoset. Mm-hmm. Det tyckte jag var lite kul att höra.
Ja, men verkligen.
Sen nämnde du då Luxemburg och...
Kräftskiva.
Kräftskiva.
Ja, just det.
Hur går man tillväga? Om man, alltså jag är väldigt novis i det här, men...
Man bor där och har en gård där.
Jo, men fraktar man dit? Eller liksom, alltså,
ja, det här är helt sjukt egentligen. Men Jan bodde ju bitvis nere i Luxemburg på det som kallas för farmen. Sen så en gång om året så hade han kräftskiva. Med anledning av att han ägde kräftvatten.
Ah.
Och Jan älskade flodkräfter. Snarare än signalkräfter. Alltså det är en sån här grej som... Det är väldigt få som ens vet skillnaden. Men vet man skillnaden så vet man också att det är ungefär dubbla priset på en flodkräfta och att de är lite större.
Jag tror nästan du får dra den skillnaden, för jag är väldigt nyfiken och kan inte redogöra för den.
Ja, men på en signalkräfta så är det så att där klon liksom delar sig och den här muskeln sitter, så finns det en vit prick på en signalkräfta.
Okay.
Och det gör det inte på en flodkräfta. Plus att en flodkräfta är lite större, lite rundare.
Okej. Okay.
Men de är väldigt, väldigt ovanliga på grund av kräftpesten. Men Jan älskade det i alla fall. Men kräftskivan kommer sig då av att han älskade att äta kräfter. Han älskade alla gastronomiska traditioner. Mm. Och han bjöd då alla sina direktörer och partners och allt vad det nu var på en kräftskiva en gång om året. Och vi har gjort den i Polen och vi har gjort den i Sverige flertalet gånger. Men sen så blev det Luxemburg. Mm. Jan var väldigt mån om att alltid hitta roliga, spännande lokaler. Och då hittade han ett slott som heter Chateau Vianden. Som är helt fantastiskt. Med tinnar och torn och ligger uppe på en höjd. Precis liksom som från en saga. Då fick vi instruktionen att där ska vi ha middagen. Och vi ska då samarbeta med en cateringoperatör från Luxemburg som kommer att se till att vi har servicepersonal och mycket annat på plats och vi ska då stå för resten. Mm. Ja, det börjar ju liksom krångel redan där kände jag. Men då skulle han ju naturligtvis ha kräfterna då från sina egna kräftvatten. Och då ställde jag frågan, hur ska vi få ner allt det här? Och då hade han också ett färskölsbryggeri som hette Gamlastans bryggeri som låg på Skeppsbrokajen.
Minns vi väl.
Ja, och den naturligtvis så ville han även ha den ölen till. Och det går ju inte bra med någon annan öl som är från till exempel Belgien där man har 300 000 olika sorter.
Inte när man har gjort ett sagoslott.
Nej. Så att då blev det Gulfstreamen som Jan förfogade över i sitt eget flygbolag. British Racing Green såklart, som fylldes med kräfter till bredden och färsköl och oss. Så fick vi helt enkelt ta den ner till Luxemburg. Och där väntade då, jag tror att det här planet fick åka skytteltrafik ganska många gånger upp och ner. Från, om det var Bromma eller Arlanda kommer jag faktiskt inte ihåg, och ner till Luxemburg. Sen hade vi hyrt två stora kylbilar nere i Luxemburg där vi tog all maten i. Och sen så körde vi till det här Chateau Vianden och ligger uppe på en kulle. Och när vi skulle köra upp så är det ungefär 2 centimeter... bilen är 2 centimeter för hög. Den går alltså inte in genom något av valven och då är det typ så här 700 meter kvar. Tänkte, vi kommer aldrig kunna bära allt det här.
Det blev lite släppa.
Till.
Fy fan.
Så vi provade att släppa ut all luft i hjulen. Vi kör bara på.
Liksom,
och då fattas det ungefär 0,2 millimeter. Så här, så bilen
på
gick
fälgen.
Inte. Ja, på fälgen. Så vi fick dra ner sladd från slottsfönstret med världens längsta förlängningssladd för att hålla kylen igång över natten. Så fick bilen stå där.
Nej.
Och sen fick vi bära upp allting för hand. Och det var ju ett oerhört arbete.
Okej.
Ja,
dum fråga kanske, men vad... Alltså tillagade ni kräft, alltså kokade ni kräftorna innan eller
nej, men
på
kräfterna
plats?
Var bara en liten del i menyn. Kräfterna var kokade innan och kräfter bör stå några dagar och dra åt sig lagen för att få den bästa smaken. Så de var kokta några dagar innan. Däremot så skulle det då vara bloduvor och det skulle vara, vi gjorde en god soppa, olika typer av soppor gjorde vi. Vad tusan var det? Vi gjorde faktiskt en duvsoppa med anklever i, vet jag, som var super, super god, och vindruvor.
För det är intressant, det är verkligen liksom, när man hör kräftskiva tänker man, ja, det skulle ju kunna vara en väldigt tacksam catering om det bara hade varit
ja,
baguette.
Men det var det inte.
Den kanske inte utannonserades som en kräftskiva till gästerna.
Nej, det tror jag inte. Om det var 150 gäster så kanske 25-30 var från Sverige. Resten hade ju ingen aning om vad kräftskiva var. Så
att,
man äter ju inte kräfter på något annat, vad jag vet i alla fall, något annat land än i Sverige så som vi gör.
Vi
så det var en del av det bara.
Vi är ju väldigt förtjusta i akvavit.
Mm.
Blev det gammeldansk till där eller blev det...
Det blev gammeldansk först tror jag. Om jag inte minns fel så var det champagne gammeldansk då för de som ville ha. Och sen så var det ju olika typer av akvavit och där hade ju jag några sån här självklart favoriter som var helt omöjliga att få tag i.
Såklart.
Ja, och där fick vi också slita vårt hår för det gick ju inte att komma och säga att det går inte att få tag på utan men, alltså det var såna otroliga krav på att hitta de här olika produkterna så att det var...
Ja, det är
men det var väldigt
som,
kul när man lyckas till slut.
Lite så Indiana Jones-grej.
Faktiskt, lite
jakten på
lite
den heliga graal.
Ja, precis. Han, jag kommer ihåg en annan middag. Då satt han, om det var tillsammans med Sven-Philip Sörensen, på någon bättre stjärnkrog i utanför Milano och drack en avec, en rom som heter Nason. Och den tyckte han var helt fantastisk så den ville han att vi skulle ha till en av middagarna och då var det bara att försöka hitta den och då behövde man ganska många flaskor och vi frågade runt i Sverige var inte, ingen hade en susning om vad det var.
Det här gissar jag då var det här, eller det här var ju definitivt för internet också
före Google.
Herregud.
Ja, så att, det var bara att lösa men vi hittade de här flaskorna till slut och fick köpa hem dem då via någon dansk tror jag som hjälpte oss med det här.
Väldigt spännande den typen av uppdrag också,
väldigt spännande att, liksom. Ja, men om man inte har ångest, dålig sömn, magbesvär, högt hårfäste innan, så får man ju det av de här jobbar med Jan. Så att, samtidigt så otroligt utvecklande.
Mm. Såklart.
Du nämner ju Greenhouse, som ju, om jag har förstått det rätt, var en restaurang. Men de här rummen som även fanns, som inte var ett hotell, men som även var någon form av boende.
Just
som det finns oerhört mycket mystik kring.
Ja.
Berätta.
Nej, men Gröna huset då, som det heter, Greenhouse, tror jag tanken var från början att det skulle vara ett hotell. Sen finns det inte utrymningsvägar i det här gamla huset, så de fick inte tillstånd att göra hotell av det.
Teknikalitet.
Ja, så då sa Johanna, men då gör vi ett privat boende av det. Mm. Så det var gallergrind utanför och kod, och det var väldigt säkerhet, svårt att komma in och så vidare. Sen var det bemannat med receptionist dagtid, måndag till fredag och sådär. Och istället för rumsnummer så stod det ett efternamn på varje dörr. Så det stod Svensson och Eriksson och Andersson och så vidare.
Okay.
Så att alla skulle tro att det var vanliga boende som bodde där. Men i Jans helt fantastiska koncern så var det väldigt många som jobbade liksom i projekt. Mm. Så det kanske var en amerikan som bodde i Sverige 3 månader. Och istället för honom på Grand så hade de honom på Gröna huset.
Helt
så
underbart.
Fick man frukosten inlagd i kylen, så det fanns kyl och ett litet kök i varje våning, och sen så åt de kanske lunch och middag nere på hos oss då.
Ja, men som ett tidigt ett hem. Alltså förstår du, jag tänker liksom...
Väldigt mycket ett hem kan man säga. Förebilden till ett hem, och varje rum unikt inrätt. Fanns,
wow!
Alltså det finns ingen känsla av hotell överhuvudtaget, utan alla rummen var helt unika. Och högst upp så var det ett penthouse då som heter Baba, som var också fantastiskt.
Där kan tänka mig att det levererades både mat och dryck dit ibland också.
Ja, men absolut. Det var ju jätteroligt. Och det var, ja, men det var hela tiden. Jag fick ju vara med även innan jag blev egen företagare där på Erikstiden och leverera. Och hela den eran egentligen, när Jan bröt ny mark med att bryta tv-monopolet och telemonopolet och Metro och allt det där. Det var en fantastisk tid med otroligt spännande människor i huset hela tiden, som satt i restaurangen i olika hörn. Alltså det här är ju egentligen världens mest spännande bok.
Ja, alltså entreprenörskap 101. Alltså det är ju verkligen
så.
Liksom, det är ju verkligen några av de största entreprenörerna och företagsledarna någonsin.
Ja, men verkligen. Jan var ju fantastisk på alla sätt och hade många roliga människor omkring sig. Vi hade bland annat en kväll med gänget kring Chess som var med i, de var ju Chambre Separé, och där Tommy Körberg och Ellen Page sjunger liksom, de sjunger mot varandra. Så att till slut är det helt tyst i matsalen. Det är så jäkla
stämningsfullt.
Det är för bra. Det här kommer aldrig mer hända.
Var Jan med då, eller var det?
Jag kommer faktiskt inte ihåg om han var där då, eller om han var med i det sällskapet, eller om han var i något annat. Men det var i alla fall så här fantastisk kväll som man aldrig någonsin kommer glömma.
Ja, det kan jag tänka mig.
När de sen gick, då ställde sig folk upp och applåderade i restaurangen. Wow. Och det var så här,
shit,
riktigt
gåshud.
Ja, det är gåshud. Ja, men det var det verkligen.
Du nämnde bok. Har du slagit dig någon gång att du kanske skulle liksom samla de här minnena och göra en bok som inte bara är matfokuserad?
Ja, men jag har faktiskt, utan att sätta sig själv på någon hög häst, så tänker jag att jag ska faktiskt göra ett par memoarer. Så jag har börjat, för att inte glömma bort, så jag har börjat skriva lite stödord.
Ja.
I min dator. Så där är väl tanken att man under kommande 10 åren kanske ska skriva någonting roligt. För att jag har ju fått vara med om så otroligt många roliga saker.
Verkligen. Alltså,
och träffat fantastiska människor.
Snacka om, det är ju faktiskt någonting vi hade sett fram emot att få ta del av och läsa.
Ja,
du har ju en stående inbjudan tillbaka här, i alla fall.
Ja, men tack snälla.
När boken börjar närma sig.
Ja, men det har varit väldigt roliga år. Och än idag är det roligt. Nu driver jag inte den typen av restaurang längre, men jag har fortfarande kontakt med många av de här unika människorna och får träffa dem i olika sammanhang. Och det är ju roligt det också. Så att det finns mycket att summera.
Pontus, stort tack för att du ville gästa oss i Gentlemanalen, och vi hoppas verkligen att vi får se och höra dig igen här.
Tack snälla, jag kommer jättegärna tillbaks. Tack för att jag fick vara med.
Och tack kära lyssnare för att ni har varit med oss i ännu en vecka.
Syns om en vecka till.
Det gör vi.
Eller hur?
Det gör vi. Hej hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.